Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna No boys allowed at our place.
Jo tack.
Och så är det jag som drar hem en kille.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Radio Play.
Live från Stockholm, Sverige. Du lyssnar på Freak Show. Ikväll Carl Stanley om förbudet mot MMA.
Hur kan man liksom göra den kopplingen? Alltså att en kärring ramlar och slår sig medvetslös och då blir doktorn orolig. Vad har det med MMA? Vad har det med Conor McGregor att göra?
Jakob definierar bad boys. Vad fascinerande skulle det vara om man fick, du vet, att man, de har liksom fått reda på vem är ledaren i Bandidos idag. Mm. Och så är det bara en exakt spitting image av John Travolta. Han har skinnjacka, brylkräm, han så här dansar fram på gatan.
Well.
Och Messiah berättar om att åka båt över Atlanten med andra kändisar.
Jag fick för några månader sedan fick jag frågan om jag skulle vilja vara med i Kanal 5s kanonprogram över Atlanten.
Att du ska åka båt med någon handbollsspelare och äta tonfisk.
Ja, då har du slagit på denna livesändning av denna podcast. Detta är en livesändning, det sa jag va?
Ja, testing.
Freak Show heter podcasten, jag heter Messiah Hallberg, vann pris för min humor för några år sedan. Och nu gör jag det här istället. Vid min sida som vanligt, Jakob Ökvist.
Så är det, jag är sjukt laddad för jag ska på din födelsedagsfest imorgon kväll.
Ja, det är...
Jag har höga förväntningar.
Ja, fest och fest.
En tillställning.
Ja, det är... Jag bjuder på.
Ett event.
Ja.
Det är lite... Men du fyller år.
Ja. Och här för, inte första gången, inte andra gången, utan för till och med tredje gången om jag räknat rätt. Här är han, Skånes älskling, den numera folkkära Carl Stanley.
Hallå.
Hej.
Hur läget? Hur mycket fyller du?
36.
Ja, det är lagom.
Ja, det är det, absolut. Jag omger mig med människor som är äldre, så att jag har ingen åldersnoja i det syftet. Däremot så känner man ju 36 att det är svårt att bara, alltså säga att jag skulle så här, du vet, säga upp mig nu, starta en ny karriär. Alltså det är lite sådana grejer, känns som att
du
de börjar
tippat över. Ja. Du kan inte göra något flippigt längre, tänker jag.
Nej, det känns det
du svårt. Du kan inte ta en ryggsäck och dra.
Nej, exakt.
Det är så himla märkligt om
ja,
du gör det.
Ja, jag vet. För då blir man den där killen som man var på sådana där backpackresor som dök upp och var lite gammal. Men det finns ju alltid en sån kille på hostellet.
I hörnet.
Ja,
någon amerikan.
Ja, som heter Jeff. Och man tänker så här, Jeff, hur gammal är du? Han är, I'm 42, man.
Well, I'm backpacking around the world, ja. You know.
Och har han en sån kniv med sig som är ganska stor, men som han aldrig riktigt har använt till någonting. Men han har bara med sig den ifall det skulle shit.
Och när han
down.
Berättar att han har haft en familj, så tänker man, han har ju skjutit sin familj och dragit.
Ja, han har i alla fall dragit och lämnat någon skit bakom sig. Ja. Och nu han reser. Och den killen vill inte jag vara. Så att, men du är aktuell med din show Född 1996.
Precis.
Varför heter den så?
Den heter så, dels så vet jag aldrig vad den ska heta. Men så, dels tycker jag det är lite snyggt med siffror.
Ja.
Först
ja,
tänkte jag bara att den skulle heta 1996. Men då kan folk skulle tro att det var någon slags föreställning om ett år. Ja. Någon sån, vilket jag inte ville. Men, och sen så är jag faktiskt, det kändes viktigt i den här showen att folk visste hur gammal jag var.
Men alltså, du är född 1996 också?
Ja.
Ja, det är rimligt.
Ja,
det förklarar en hel del.
Ja. Ja, den heter för att jag är född då.
Ja.
Men jag fick så lite problem när jag sa ut i lokalen så här, men jag är 23, yeah, liksom. Så märkte man att det började så här tisslas lite i publiken.
Yeah.
Alltså för att jag kanske ser lite äldre, jag vet inte exakt vad det var. Men jag tappade fokus alltid när jag sa det, för folk började prata med varandra. Så tänkte jag att om jag skriver det innan då, så kan, så vet alla det innan, fast
intressant
jag har skägg.
Att, intressant att du säger så. Jag hade exakt samma sak fast motsatt.
Mm.
Att om jag bara sa snabbt så, ja men jag är 35, då märkte jag också tisslet.
Mm.
Och då får jag tvungen att skriva ett skämt om det.
Just det.
Ja.
Att du känns som att
de
tänker yngre. Att du är yngre.
Ja, precis. Men jag har inte döpt min show till den, men det kanske kommer.
För att... Tänk, för vi kommer ju korsa varandra snart. Det är ju snart.
Ni möts på mitten, ja.
Snart möts vi på 27 i utseende, tror jag.
Ja, 1996 minns jag som kanske mitt bästa år i livet. Och det var inte för att du föddes, Carl, även om jag tyckte att det...
Men nu adderar
det. Ja, nu adderar det. Jag minns det året väl, jag var 12 år och det var en härlig tid. Man var fortfarande fri och det var det sista året för mig innan... men det var då barndomen tog slut sedan 1997. Så att det var sista året som man verkligen fick vara så här barn på riktigt. Det var väldigt härligt. Så att jag kan komma och se din show och sitta och le, men jag kanske tänker på något annat.
Alltså, men det är okej.
Okay. Jag tänker på
min
försvunna barndom.
Ja.
Jag tror 96 var mitt första kraschade äktenskap, tror jag.
Nej, första hjärt-kärlsjukdom.
Exakt.
Av ren ålder.
Eller andra.
Ja.
Ja, men vad kul att du är här.
Ja, det är trevligt att vara här. Det är alltid mysigt att vara. Ni har som sköna stolar.
Ja,
det är inte i mina poddar.
Nej, många säger att det är det starkaste kortet vi har i den här podden.
Det är ett väldigt starkt. Nej, men det är ett starkt kort för oss som ska gästa. Nu får jag sitta skönt.
Ska jag tacka ja till Freakshow?
Ja.
Ja, men det är ju rätt,
ja, men
nice.
Ni har någon ljudteknik och Jon, han fixar liksom allt, så man behöver inte sitta så här, tänka på hur man sitter med micken och så. Det är så himla gött. Det är väldigt bekvämt att vara här. Tack för
lite
tack
behind för the scenes där.
Jag skulle bara snabbt vilja be om ursäkt till Mia Skäringer.
Oj då. Lite snabbt.
Så kan man börja varje podd. Och avsluta den.
Nej, men jag skulle bara vilja be om ursäkt för att jag har inte sagt någonting nedsättande, men jag minns när hon gick ut här då, när hon hade sålt ut 5 Globen och 6 Skandinavium, och skrev en lång text, ett inlägg om hur hon så att säga hade gjort det trots att folk hade varit emot henne hela vägen. Alltså att folk på några...
Mot alla odds.
Ja, mot alla odds, att folk på några brunn, manliga komiker, hade suttit och liksom himlat med ögonen och försökt stå i vägen. Men trots det, så kolla på mig nu. Det är ingen i det här landet som liksom stöttar mig, men ändå. No more fucks to give. Och då tyckte jag kanske att det var lite... Jag frågasatte hur man kan ens hävda... Det att jämförde det kanske med Håkan Hellström, som också ibland gick upp på Ullevi och sa så här, ingen trodde, man tänkte, du ändå sålt ut. Alltså att någonstans...
Men ingen tror väl det? Nej. Vem är så här, vet du vad jag tror? Jag tror att du kommer att sälja ut Ullevi flera gånger om Bruce Springsteen. Nej, det är klart ingen tror.
Nej, jag vet. Fast man tänker,
fan, du är 14 år.
Nej, exakt.
Men man tänker att det där borde lämna kroppen, och det var väl det kanske jag påpekade. Att hur mycket pengar vill du tjäna? Hur många miljoner vill du tjäna? Hur många gånger vill du bli Sveriges största komiker innan du börjar släppa lite på det där och påstå att folk är emot det? Alltså, den där,
Men inte Zlatan också lite så här, fortfarande underdog?
Jo,
det var ingen som trodde på mig.
Jag vet, och det är därför jag vill be om ursäkt, för att jag har lyssnat på Eminems senaste album Music to be Murdered By. Det gick in den här veckan som etta på Billboard. Han gick alltså upp, han hade sin 10:e första plats på den amerikanska albumlistan. Då tangerar han alltså Elvis Presley. Det är bara Beatles, Jay-Z, Bruce Springsteen och Barbara Streisand som har haft fler albumettor än Eminem.
Glatt gäng.
Och då tycker man att då är man väl nöjd, va? Då är man väl hemma, då kan man väl släppa kanske om någon är lite kritisk här och där. Men så är det inte riktigt. 2018 släppte han albumet Kamikaze. Det var ett album som egentligen saknade melodier, utan det gick ut på att Eminem då ville hämnas på alla som hade skrivit dåliga recensioner om hans album Revival från året innan. Han gjorde en hel skiva.
Tillbakakaka.
Ja, en tillbakakaka. Han gjorde alltså ett album där han svarade på kritiken som hans förra album fick.
Kamikaze betyder tillbakakaka på engelska.
Och då släppte han ett nytt album för en vecka sen. Och då tänker man att han är nöjd då. Vi kan bara lyssna hur skivan börjar. Ja, han börjar direkt. Alltså, hans nya skiva är alltså nu ett svar till kritikerna som kritiserade hans förra skiva, som var ett svar på kritiken av hans föregående skiva. Alltså, Eminem gör nu med bara skivor för att svara på dåliga recensioner. Och det är inte som att han står över kritiken. Alltså, han läser allt. Han läser tweets, han läser recensioner i papperstidningar. Vi kan höra hur det låter lite längre fram i den här första låten. Då nämner han i alla fall att Rolling Stone Magazine gav honom 2,5 stjärna av 5. Och så säger han, han jämför det då med att, ja, det får mig bara skratta, för det gav dem även en gammal skiva av LL Cool J 1987.
Och då i Rolling Stones recensionen av den här nya skivan så säger de så här: det är lite märkligt för den här recensionen finns inte online. Vilket alltså innebär att Eminem har sprungit runt i Los Angeles och letat reda på en gammal pappersutgåva av Rolling Stone Magazine för att hitta en 2,5 recension som man sen då kan visa att haha, ni hade fel då.
Då också.
Ja, då också. Ja. Det är ändå en hängivenhet.
Verkligen.
I att känna sig som en underdog. Och jag kan ju uppskatta det här. Jag kan ju tycka om det här. Och det var när jag slogs av att Eminem då fortfarande, trots att han är uppenbarligen en av de mest framgångsrika artisterna i världshistorien, fortfarande har den här underdog-känslan, så vill jag bara be om ursäkt för Mia Skäringer. För jag börjar förstå att framgång är inget recept.
Det hjälper
för att,
inte.
Nej, det hjälper inte. Det sitter så djupt.
Medicin.
De här såren som har åsamkats i Norra Brunns kök eller då i någon trailer park utanför Detroit.
Jo, men det är väl det som händer också med de här som blir liksom så framgångsrika att det enda, de är liksom så stora att det inte finns plats för något annat i deras liv. Alltså, och jag vet inte om det är så för Mia Skäringer, men i Eminems fall, han måste ju liksom sitta i någon jävla hus någonstans. Han kan ju inte ta en promenad, väl? Alltså,
då kan man sitta och läsa gamla recensioner,
ja, men då
och
blir
koka.
Det så, eftersom att den enda människan han träffar är Eminem. Och om han träffar någon annan så tycker de att den coolaste människan i världen är Eminem.
Yeah.
Då blir det väl, då blir ju det ett världsproblem för honom att folk tycker att kamikaze är sådär.
Nej, men det är bara fascinerande att man kan aldrig tvätta bort det där, den där känslan av att slå underifrån. Och att Eminem svarar nu, varje ny skiva är som ett tweet. Alltså han svarar i Twitterform, men han istället för att göra Twitter så tar han ett år då och spelar in ett album. Vilket jag kan uppskatta, det är precis som Ulf Lundell som inte heller twittrade då back in the day. Utan att om någon upprörde honom på en fest eller en dålig recension så skrek han ju då enligt utsago på festen. Han gick fram och pekade finger kanske till en recensent och skrek: vi hörs i min nästa bok, din jävel! Och sen så satt han då 2, 3, 4 år senare och skrev
kokade
något taskigt om recensenten. Ja. Och det där kan jag tycka är någonting som vi alla bör ta med oss. Man ska aldrig glömma en oförrätt. Man ska alltid hämnas. Och gärna då i albumform eller litterärform. Det är väl mysigt. Men jag kan faktiskt uppskatta det här att man försöker ta del av all kritik. Och så försöker man bara liksom... Du vet, man läser allt. Man läser alla ilsinta Twitter-inlägg och blogginlägg. Och...
Jag läste en sån insändare. Aha. Idén, det är en arg farbror.
En arg farbror som skickat in?
Ja, yeah. Men det har hänt en grej nu, grabbar. För kampsporten har inget plats i vårt samhälle.
Nej, vissa förorter kanske skulle hävda.
Nej, men inte för det är Torbjörn då som har skrivit in till Dagens Nyheter. Han är väldigt kritisk till det här med MMA. Han tycker inte att det ska vi inte... Och sen Torbjörn, det är inte en kille som man kanske tror ska gilla. De flesta som heter Torbjörn kanske inte gillar MMA.
Nej, det är få fighters exempel som heter Torbjörn.
Ja.
Få som skriver insändare i DN.
Det är ändå ett coolt namn ju.
Torbjörn, ja.
Tor som är den här guden och Björn. Men det blir ändå så himla töntigt om man slår ihop
det. Ja, det blir det verkligen.
Otur.
Det är mörkt. Men alltså det känns som en sån, alltså det är en tråkig gubbe det här. Jag ser, han kanske har sin så mobiltelefon i en plastficka för att det inte ska komma vatten på den. Att den håller, han ser, varför ska man byta ut något som fungerar?
Alltså, nej, sån bra.
Han, jag tror han har gummiband hemma. Att man kan säga så här, fan, jag skulle behöva ett gummi, det har jag. Då har han gummiband. Vilken färg, vilken stor, så har han en sån här biltemalåda som tar lika mycket plats som liksom en läskback med olika gummi. Alltså en sån gubbe tror jag det är.
En bra snubbe.
Och det här är inget personangrepp, utan det är bara att jag vill måla upp en bild av vem den här gubben är. För han börjar sin insändare då med: det är obegripligt att ett civiliserat samhälle tillåter sport och vars syfte går ut på att skada motparten.
Mm.
Det tycker Torbjörn är obegripligt.
Ja.
Han tycker det verkar riskfyllt att vuxna människor tränar sina kroppar till perfektion och så tävlar de med att slåss. Han tycker det är liksom obegripligt. Men han kanske också tycker saker som kaffelatte är obegripligt. Och kanske Instagram.
Alltså antagligen det... Okej, men det är just MMA. Det är inte, han nämner inga andra kamp för boxning och sånt där. Ibland framhålls ju
precis,
av äldre gubbar
han,
som
han försöker nog liksom han använder boxningen ibland i den här insändaren som att för att liksom få det att verka lite för MMA har ju inte så mycket skador då, visade sig.
Nej.
För jag gjorde lite efterforskning. Han skriver då sen: jag har tänkt på detta då min fru för en tid sedan ramlade och slog huvudet och förlorade medvetandet en kort stund. Vi åkte då till sjukhuset och jag blev överraskad. Det var allvarligt. Man tog på detta. Det var ändå en lättare smäll. Och jag har kollat upp Torbjörn. Han är över 70 år gammal.
Det är skönt att han åker in med sin fru som har liksom slagits medvetslös hemma och han tycker att det är märkligt att de tar det på allvar.
Ja, alltså dels
det, han tog det inte på allvar.
Men också att
frugan ligger avsvimmad.
Han är över 70. Jag gissar att tanten också är det. Hur kan man liksom göra den koppling? Alltså att hans, en kärring ramlar och slår sig medvetslös och då blir doktorn orolig. Vad har det med MMA, vad har det med Conor McGregor att göra?
Nej, men han kanske tyckte att aha, huvudskador är inte bra. Alltså det är inte,
nej, men det
bra.
Vet vi väl ändå.
Nej, inte tog vi inte. Nej.
Han såg det på läkarens flackande blick.
Ja, men det är så himla att det blir ens tanke att ens tant ramlar då.
Ja.
Blir lite mer, och så tänker han och ändå får folk hålla på.
Det är lite som att hans fru skulle bryta armen och sen så bara förbjud tennis.
Ja, alltså vad har det här med något? Du vet, det kan ju såna ryck, vet du. Du vet, min fru piska mattorna i helgen. Piska hon mattorna. Då smällde det till. Och ändå Serena Williams. Vet, hon håller på. Dag står här. Du vet, det kan hända när som helst. Får hon en sån armbåge som inte går att röra.
Förbjud!
Ja, men det var alltså, det är så himla märkligt då. Men så skriver han då. Kampsportens anhängare argumenterar ofta att andra sporter som till exempel ishockey eller ridsport är farligare. Ja. Men då bortser man ifrån att det handlar om skador som inträffar vid olyckor eller regelbrott. Men om man då kollar här så är det enligt de källor jag har hittat, sen 1993 har det inträffat exakt ett dödsfall kopplat till MMA. Och inom ridningen så dör i genomsnitt 4 personer om året av hästar.
Jag tror du menar per tävling.
Per Swedish Horse Show.
Ja. Det hoppas vi på.
Ja. Nej, det är, och jag tror att det har blivit mycket bättre. Jag kommer ihåg att jag köpte bootlegband då på de här första UFC-galerna. Då var det ju verkligen bumfighting på riktigt. Mm. Så tog man in kanske en,
men det kom in en kille i karate direkt, ja, och mötte en wrestler.
Ja. Har du sett de här?
Ja, det är otroligt spännande.
Ja. Och då var det ju heller också, då fanns det ju inga regler. Alltså fick du sparka folk i pungen.
Precis.
Bitas.
Och då var det egentligen över när någon var...
Ja, men det kan jag ändå köpa är lite farligt.
Ja,
alltså, det kan jag ändå tycka. Ja,
det kunde jag till och med som tonåring sitta och titta.
Men
det
känns
det
här kunde vi backa Torbjörn.
Precis, men vi har den här galan som kostar så himla mycket folk. Vi har liksom olika sådana paramedics och grejer. Alltså det känns så himla... Men ja, i alla fall då.
Nej, men det som är Torbjörns case gör det svagt. Alltså boxning, där får du ju massa smällar mot huvudet hela tiden. I MMA så är det 2-3 smällar. Sen ramlar någon ner och så hamnar man i ett grepp och så klappar man ut.
Mm.
Det är ju väldigt mycket mindre våld mot huvudet.
Ja, jo, men alltså för det är en så lång... Jag tänkte ett tag så här, men att det här har inte med sanningen att göra kanske, men det låter ju som någon som bara på ett väldigt avancerat sätt vill liksom dölja att han slog sin fru en gång. Det skulle kunna vara det.
Hur kopplar du det med det?
Ja, men du vet att
han ramlade
och blev medvetslös, och då tänkte jag dra direkt kopplingen till MMA. Man är så här,
ja. Det har funnits någonting mer.
Okej, svag iakttagelse.
Vi var ju inte där.
Sist då så skriver han, i MMA premieras man däremot om man skadar sin motståndare. Det argumenteras också om att de tävlandes ensak om de skadas, de ställer upp frivilligt. Men hur är det med deras familjer? De drabbas ju också om någon skadas allvarligt.
Yeah.
Och jag tycker Torbjörns problem är att Torbjörn är en Torbjörn.
Aha.
Och Torbjörn tror att alla är en Torbjörn.
Yeah.
Torbjörn tror att om vi förbjöd MMA så skulle Conor McGregor, Ronda Rousey och John Jones, de skulle bli som Torbjörn.
Just ja. Det.
Att de skulle äta så lite så mannagrynsgröt med en klick sylt till frukost varje dag. Två klickar sylt på lördag kanske. Att han, men du vet, de har så här nycklarna i ett snöre runt halsen och dubbelkollar larmet i källaren så att det byter i brandvarnaren ofta, byter bara, det, de kan man inte lita på. Alltså,
yeah.
Att det är det livet, att Conor McGregor skulle köpa liksom en villa i Solna-trakten med krattad grusgång och klippt. Alltså att han skulle bli, att det här inte har något med utlopp att göra. Att det inte är att, men det här är idioter som liksom hade bara slagit på gatan annars. Men nu kan de få slåss här.
Nu har de lyckats kanalisera sin liksom vrede till en sport till fulländning.
Ja, det är det jag tycker. För att det känns som att det ändå hade skadat deras familjer mer. Om Conor McGregor hade varit en
hålla
fattig
på
brottsling.
Och slåss.
Ja, ut och slåss ut i världen.
Nej, vad jobbigt.
Du vet, min fru ramlade i förra veckan.
En gång.
Ja, en gång räckte.
Förbjud.
Och doktorn, han sa, oj, 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 det här var inte bra. Kan du tänka vad de säger till dem, MMA-arna?
Och de fortsätter.
Och de fortsätter. Sen får de ju 50 miljoner dollar i för sig, vad det kanske är värt det då.
Hade han någon förslag på vad det här förbjuder? Alltså han ville totalförbjuda MMA i hela världen.
Ja, men det är liksom...
Torbjörn fick bestämma.
Det är inte så lösningsorienterat, den här insen, okay. Utan det är mer... Jag tror han är lite ledsen över att hans fru ramlade, kanske. Och kanske lite ledsen över att hans
att det finns våld på jorden,
att hans åsikter inte väger så mycket längre, att hans liksom det han har att säga kanske inte är så relevant.
Nej.
För världen, att hans kläder kanske inte riktigt är i tiden, att hans... Nej, men jag tror Torbjörn är lite utanför, och så tänker han att här är mitt fönster till världen. Jag är så fascinerad av insändare
Ja, det är något.
Eller hur de håller på. Ja, men vad fan.
Ja, fast om man säger så här då, allt som Torbjörn egentligen behöver göra är ju att möta upp med Marshall Mathers och tonsätta den där insändaren, och sen har han ju en ny singel.
Det är i och för sig sant. Men det är det, Eminem och Torbjörn kanske har något gemensamt där.
Men jag tror att Eminem nu, han börjar ju bli, han är snart 50. Alltså han, jag är tror snart att han är insändare åldern. Ja. Idén så bara slash Marshall.
Han har bara lite för mycket grejer. Slash Marshall, det är en
fin
kolumn.
Hans senaste platta är en insändare.
Ja. Ja, men det är det.
Det är familjeliv.
Det enda som skiljer Eminem från Torbjörn är att Eminem rimmar sin insändare.
Ja.
Men
annars, det är det lite tajtare.
Ja. För han, det han hävdar på nya skivan är väldigt mycket så här: hur kan ni säga att det inte är bra? En gång i tiden var jag bra, varför får jag ingen respekt för att jag har varit bra? Alltså så att det är ju inte så långt steget. Ge det 20 år. Sen blir det DN-kurs.
Det är så himla mörkt den här branschen. Ni fattar att vi kommer att bli så här allihopa.
Jag är redan där, man ska välja. Jakob Öqvist, du har ägnat veckan åt att googla Bad Boys.
Så är det.
Mm. Skrev du in, förlåt bara, du skrev, eller hur?
Bad Boys.
Du googlade det?
Mm, ja. Fick upp massa träffar. Ja, bland annat att han koma i storstad.
Vad är det för människa?
Eller TV-serien Storstad.
Ja, var det den som var...
När kan den ha gått?
Det här var alltså strax...
90-tal.
Ja, okay. Ja, det var ungefär sånt som Varuhuset, va?
Ja, ja. Nej, senare va. TV4 svar, Storstad.
Okay. Ja.
Då hade de ju en sån här kille i skinnjacka där som heter Koma.
TV4s svar då på såpan Varuhuset som rev Sverige på 80-talet.
Ja, ja, verkligen. Men det här är också en lite musiksnutt här om en bad boy.
Då är jag.
Eller lägger vi in den? Ja, vi kör, här kommer Bad Boys for Life.
Ska vi vara tydliga med att
det backar bandet,
att det har gjorts låtar av och om Bad Boys sen den här låten kom från Grease.
Och det har hänt lite med bilden kanske
av Bad Boys.
Kolla här.
Jo, fast jag tror inte om en kille med brylkräm dyker upp i Rinkeby centrum idag i skinnjacka, det är inte som att han skulle kanske sticka, alltså att han dansar sig i battle.
Ja. Gör det här bowling.
Ja. Skulle de kalla honom en bad boy?
Om inte helt hundra att Original Gangsters i Alby skulle bli helt livrädda
för en
kille i brylkräm.
Fan vad Danny Zucco hade klarat sig illa i Rinkeby alltså. Fan, det är ändå ett socialt experiment jag vill se.
In med
att vi får någon och så här utforska vad hade Danny Zucco gjort i alla situationer. Och så bara ska vi se hur han klarar sig på gatan idag.
Vad fascinerande skulle vara om man fick, du vet, att man, de har liksom fått reda på vem är ledaren i Bandidos idag. Mm. Och så är det bara en exakt spitting image
av Danny Zucco.
Han har skinnjacka, brylkräm, han så här dansar fram på gatan.
Well.
Och man tänker sig, det var inte så jag trodde att en riktig bad boy skulle se ut 2020.
Men frågan är om Danny Zucco skulle klara sig i de riktiga hoodsen.
Även då?
Jag tror han gick på världens kanske vitaste skola.
Yeah.
Med olika,
ja. Ja, det måste man ju säga. Nej, men hela den här storyn då, för att säga, som missat Grease-vågen var ju då att Danny träffade en tjej på semestern. Det visar sig sen efter sommarflirten att de ska gå på samma high school.
Mm.
Så hon kommer dit i sin blommiga klänning. Mm. Men då han tillhör ju det här tuffa gänget på skolan.
Ja.
Med hårda T-birds.
Mm.
Och ni kommer ihåg tuffa gänget i skolan?
Ja.
Det var inga man latchade med.
Nej.
Vad hette ditt gäng?
De hette inget.
Så här, Peter, Anders och Johan.
Ja, men typ så. Ja.
Kallades Pai.
Men vi...
Det var som före EMDs tid alltså.
Pai.
Men var det de snusade, körde moppe, började tidigt med sprit.
Precis, ja, men det har jag reflekterat över i efterhand. Att de slog liksom aldrig någon vårt tuffa gäng. Utan det var bara att de hade så här sprit i skåpen och samma liksom mössa varje dag. Och
brydde sig inte om något.
Nej, men bara det gjorde att man liksom så här, de kan säkert slå mig.
Ja, hotet var det. Det kalla kriget.
Ja, de hade aldrig gjort det. De sa
inte.
Aldrig ens vi kommer att slå er.
Nej, hade mandat.
Utan det var bara så här, vi vet så här, men de gör ju farliga grejer då.
Ja, men det var väl det som höll Sovjet och USA i schack. Man, de hade kärnvapen, visste man, men de behövde aldrig använda dem.
Exakt.
Men bara tanken på att de kunde göra det var...
Ja, men lite så.
Nej, men för jag tycker det här med bad boys, eller bad boy-stämpeln har liksom kommit på en ny nivå. När Jenny 39 berättat att jag alltid fallit för bad boys, sa hon i intervjun varför hon gifte sig med mördaren Peter Madsen.
Ja. Oj.
Ja. Du menar att du återberättar ju här, ska vi vara tydliga med, filmen Grease handling, en amerikansk romantisk komedi från 1978.
Då hade Peter Madsen klarat sig i Grease. Ja. Vad tror ni?
Ja, men han är ju ändå en bad boy enligt Jenny 39.
Jo.
Hon har alltid Det finns ju tjejer som faller för bad boys. De vill ha det där lite farliga, stormiga...
Alltså, han är
ju
en väldigt bad boy.
He's a bad motherfucker. Alltså, det var Danny Zuko också.
Jo, men folket i Bandidos är ju... inte speciellt bad.
Inte ens de
med, nej precis, och då är de ändå pretty fucking bad.
Ja, men det finns ju du har ju Danny Zuko då som är bad. Han har skinnjacka. Han kanske inte riktigt går in när klockan ringer på skolgården.
Nej.
Så här, jag går väl in när jag vill.
Sitter kvar i 10 sekunder.
Det är bad.
Men Peter Madsen, alltså det är ju, han är ju också, jag vet att de gör en dokumentär nu som hade premiär på Sundance som ska gå på Netflix senare i år. Jag läste bara någon recension av det och folk hade ju rest sig upp och gått ut ur salong. Alltså det,
jaha.
Ja, men alltså han är väl en av de mest obehagliga psykotiska personer som man har hört talas om de sista.
Ja, men den här Jenny då, 39, kurpen som alltid då har fallit för bad boys och nu...
Men hon har gift sig med honom när han sitter i fängelse.
Ja,
exakt.
Ja, nu liksom.
Hon åkte ner och träffade honom. 2 timmar senare gifte de sig. Alltså första dejten blev också äktenskap. Alltså bröllopsdag. Det gick väldigt snabbt.
Kan man vispa ihop det så snabbt i ett fängelse?
Att de har en fängelsepräst.
Ringer du vigselförrättaren och så?
Ja, alltså det är ju man blir ju lite illa till mot sig just när man tänker på...
Han har ju styckmördat
han är ju sinnessjuk såklart. Han är vidrig. Men just alltså...
Danny Zuko styckmördar ju ingen i Grease.
Men just att som kvinna och också ner att... Om man då vet om att man har den här svagheten, för det får man väl ändå säga att det är. Alltså kvinnor som ska göra kriminella män goda genom att och ligga med dem eller gifta sig med dem. Är ju, det har ju aldrig riktigt funkat, tänker jag. Det finns ju inga vetenskapliga belägg för det här.
Nej,
att man kan knulla någon god.
Nej. Inga biologiska... Så här, de har inte testat det, tror jag, på någon så här, i Schweiz. Går det att omvända via samlag? Omvänt så är det väl väldigt ovanligt med det omvända, att män faller för bad girl. Alltså hon Arboga kvinnan kanske i och för sig får lite förfrågningar, men jag tror inte på samma sätt som män i fängelset får den här uppvaktningsskörden.
Man undrar ju vad det där är, för man hör ju så ofta om det. Det är ju ingen, det är ju svårare att träffa en tjej om man är lagd åt det hållet. Det är svårare att träffa en tjej om du bara är en snäll kille i hörnet på en nattklubb än om du har begått ett styckmord.
Det här låter självupplevt.
Ja, men det är ju...
Alla gånger som jag har kastat i ansiktet på någon.
Nej, men suttit i ett hörn och hoppas, ser de inte hur snäll jag är.
Ja.
Ni kom hem med den där jävla styckmördaren.
Att du vet. Ja, men då kanske ta Danny Zuko på dansgolvet som står och vickar på höfterna.
Jo, men det är väl bara, är det egentligen sjukt att det är väldigt få människor som liksom har gift sig på första dejten.
Ja.
Om det inte är liksom så tvångsäktenskap.
Ja, man har ju talat om kärlek vid första ögonkastet och sådär. Alltså, det finns ju den.
Men inte ens då kanske de är så här, ring prästen.
Nej.
Ska vi ses en gång till och sen kör vi? Nej, nu. Men jag känner det, vi eller inget.
Ja.
För jag tror han vill bli kvar där resten av livet.
Jo, det får vi hoppas.
Hoppas jag. Ja. Hon säger, hon pluggar ju då till konstnär i Helsingfors, den här Jenny. Hon säger till Expressen här: jag kan bekräfta äktenskapet och att det inte har något att göra med mina konstprojekt. Alltså hon lägger in en liten brasklapp redan i svaret. Hej, är det sant att du har gift dig med den här Mads Mikkelsen? Nej, inte Mads Mikkelsen. Det är någon.
Vi ska inte blanda ihop de två.
Nej, men det är en dansk.
Ja.
Peter Mads.
Yeah.
Ja, det stämmer. Och det är inte ett av mina konstprojekt. Bara någon direkt svarar så. Nej, men det sa vi aldrig. Vadå? Nej. Konstprojekt?
Jag vill säga det första jag tänkte. Att det känns som en sån extrem Anna Odell. Alltså finska. Att det är liksom... Att, nej, men när Anna Odell gör så här: okej, jag ska spela liksom psykiskt sjuk på
i ett halvår.
Precis. Då är det den finska motsvarigheten att gifta sig med en styckmördare.
Ja, men du menar att hon sitter på konsthögskolan i Helsingfors och de säger, du hörde vad hon
det
gjorde i Stockholm.
Det finns mycket konst varken du eller jag förstår.
Ja, så är det. Det här är en installation.
Jag vet inte, men det var det första jag tänkte. Ja, men det skulle det kanske kunna vara. Att det är någon, bara...
Men det var ju också en tjej som hette Hanna Widerstedt som var med i Big Brother och ett halvår senare sa att det var också bara, allt var ett del av mitt konstprojekt.
Ja, jag vet, fast ibland använder folk det här med konstprojekt lite
vidlyftigt.
Ja, men jag har sett Isabella Löwengrip gick ut här för någon vecka eller två sedan och gjorde sin... Ja, allt har bara varit ett spel, jag spelade en roll.
En karaktär.
Paris Hilton har en ny dokumentär på gång om henne som sa att ja, det var bara ett konstprojekt det jag gjorde, det var bara...
Man
bara
senaste 20 år.
Senaste 20 åren varenda dag när de filmades var det ett konstprojekt. Ja, precis, det var inte jag, det var en roll och så himla jobbigt. Så man tänker, ibland så är det bara en ursäkt för att folk är lite... Att de vill
radera ut allting som de har gjort.
Ja, jo.
Peder Madsen, det var bara lille konst.
Ja, jag tror det är svårare om man sitter inne i fängelse. Alltså, verkligen.
Jo, men för konst, som du säger, det är ju helt upp till, liksom, det är upp till, alltså vadå, vem är du och inte förstår mitt konstprojekt?
Nej.
Men att åka och gifta sig med styckmördare i Danmark efter första dejten, det är ju då kanske då på att visa på, titta vad märkligt med kvinnor som faller för bad boys.
Ja.
Jag tycker Grease inte håller, att det är någon form av sen kritik av filmen Grease.
Ja, fast det är konstigt ändå att recensera film på det sättet. Är det?
Från 78.
Ja, men att man nu, alltså, ja, hur länge har man tänkt på det här då?
Alltså jag tycker recensenter brukar kunna vara ganska jobbiga, men det här är nog det värsta.
Ja, Ronny Svensson har ju ingenting på det här.
Fyra solar är ju tydligare. Grease, varför skulle
Ronny Svensson ska ner då?
Ja, nej, men det, alltså det, är bara, det kan väl bara vara så enkelt att han är ju en vidrig sjuk människa. Ja. Det
kan, men hur kan hon bli gifta sig med fanskapet?
Hon kanske också är en sjuk människa.
Hon, ja, hon är ju en konstnärsstuderare, studerande i Helsingfors.
Men låter det jättefriskt, nödvändigtvis? Det kan ju vara liksom så här, ja, men hon kanske är lite galen, det finns väl galna...
Ja, man tänker att alla andra på examensdagen så här, de ska visa upp så här, är min, jag har målat en apelsin, och sen är det någon annan, ja, jag har bajsat i en låda, kanske något sånt. Och sen så tredje kommer hon där så, ja.
Jag har gift mig, ja, med en styckmördare.
Men jag tänker så här, om Peter Madsen kan existera så kan väl hon existera.
Men kan man köpa det här konstverket?
Nej, alltså
ställa ut,
det kanske inte är ett konstverk. Det är hon,
nej, men det
är
det jag menar. Jag tycker konstverk ska man kunna ha på väggen eller liksom, nu är jag gammeldags, att det ska vara någon skulptur eller något.
Ja.
Men det här att låtsas spela galen, så, men hon Anna Odells filmade väl det här och gjorde det till någon form av kritik mot,
ja,
psykvården,
jo,
i Sverige.
Absolut. Ja, och det var väl mer
ja, det här är svårare att se exakt vart det vänder sig, men det kanske bara är en installation som ska vara där. Det kanske bara ska vara
kanske.
Eller så är hon kär i honom, styckmördaren, den sinnessjuka, vidriga dansken.
Ja.
Riksaset, ja. Och gifter sig på första det, ja.
Han är nästan internationellt as, tror jag.
Ja, på den nivån, det är, ja, det är bondskurknivå.
Ja.
Kärleken är blind, som man säger.
Ja, uppenbarligen.
Fruktansvärt blind.
Den här veckan så görs Freakshow återigen med Ferratum. Ferratum erbjuder krediter som du kan ansöka om på nätet. Du kan bli beviljad ett belopp upp till 45 000 kronor som sen finns tillgängligt på ditt Ferratum-konto.
Och du kan välja att ta ut hela krediten eller bara så mycket som du behöver, och du betalar då ränta på den delen av krediten som du nyttjat. Det här kreditkontot kan du ha kvar så länge du vill. Och eftersom Ferratum inte har några bindningstider kan du då sen betala tillbaka i den takt som passar dig.
Detta är en högkostnadskredit, vilket innebär att räntan är hög jämfört med andra typer av lån. Kan du inte betala tillbaka lånet så riskerar du en anmärkning. Du hittar mer information om detta på hallåkonsument.se.
Din ansökan kan du göra på ferratum.se. Nu i helgen så satte jag mig på ett flygplan till Göteborg. Planet gick 07.00.
Arlanda.
Mm. Och sen då så var jag kidnappad i Göteborg hela vägen fram till strax innan midnatt.
Var det någon svensexa?
Jag var alltså kidnappad i Göteborg, fången och fastlåst. Och intvingad då på Clarions stora posthotell, ett av Stordalens hotell.
Oj då.
Från 07 på morgonen fram till midnatt.
Var du konferensier för någonting?
Och vilka hade då tvingat dit mig? Vilka hade då låst fast med de närmsta 27 timmarna? Det var alltså en,
vilka?
Ja, det var en stor mäklarfirma, ja, en fastighetsförmedling. Jag var så, ja, jag var konferensier på någon slags sån fastighetsförmedling.
Att du nosade det till den så snabbt.
Ja.
Ja, men det är enda gången jag med sig, jag har inte så lika liv, men jag tror att vi båda, om vi är fastlåsta i Göteborg i ett halvt dygn, så är vi där av samma anledning.
Ja. Yeah. Det var alltså 700 mäklare, VDs, mäklarassistenter, wow, chefer och så vidare, och alla satt där. Och alltid när man gör den här typen av jobb så kommer det alltid fram någon chef i början av dagen, och de möter en då klockan 07 på morgonen och de säger: är du pepp? Och man svarar: ja, jag är pepp.
Något jag är, så är du pepp.
Jag är pepp. Jag kanske inte exakt, alltså om det finns en peppmätare så kanske det ger mindre utslag än vad er peppmätare ger utslag på, eftersom ni har jobbat mot den här dagen i ett års tid och så vidare. Det här är lite av en högtid för er, och för mig är det mer av ett jobb. Men absolut, pepp skulle man kunna beskriva. Det är fyra bokstäver som skulle kunna beskriva mitt tillstånd just nu.
Hashtag pepp.
Hashtag pepp, ja. Men jag ska då börja där. Det är först någon massa föreläsningar och sen är det prisutdelning på kvällen. Jag vet om att jag har satt min timer. Den räknar ner från 27 timmar. Alltså det är... Ja, men jag tycker det är så skönt att ha en överblick. Alltså det är inget trist. Ja,
nu är det bara 14 timmar kvar.
Ja, det är liksom, jag tycker inte att, alltså det var en rolig dag och en kväll. Och så, det var ett bra jobb, väldigt trevliga människor. Det är inte det, men det, jag måste ändå veta när det är över.
När är vi klara?
Ja. För jag har också problem med det där att vara, min hjärna klarar inte av att vara på för länge. Man har ju olika kopplingar, vissa är mer introverta, vissa är mer extroverta och så vidare. Och min hjärna, när jag är för trevlig för länge och man måste vara på, så blir jag så otroligt trött. Så jag måste gärna få stänga in mitt rum och bara sitta och stirra in i väggen.
Det är det så kallade Göteborgssyndromet.
Ja, det
är Stockholmssyndromet är att man blir kär i sin kidnappstagare. Just du det. Är mer att du snabbt vill hitta en utväg.
Jag känner mig, när man har varit så trevlig i typ 12 timmar, så känner jag mig som ett sånt löpband som bara går, som ingen springer på.
Yeah.
Att det bara är så... alltså att jag bara, du vet, och när någon kommer in och jag märker att jag är trevlig automatiskt. Hallå! Då vet jag att jag var trevlig för länge.
Ja.
När jag inte måste slå på det liksom.
Yeah.
Och du känner ju inte de här människorna, så du måste ju vara trevlig, proffstrevlig.
Jag måste vara proffstrevlig konstant till alla som möter mig. Och det tar någonting. Det är därför till exempel när jag är på ett bröllop och bröllopet är på en annan ort, så måste jag alltid kunna ha fri lej då till mitt hotellrum för att kunna, till exempel efter en bröllopsfoto, så måste jag sen snabbt försvinna in i ett rum för att bara så.
Just det.
Pusta ut.
Och vissa människor har svårare att förstå det där, vissa förstår det precis. Det är ju olika hur man är. Jag känner en huvudvärk börjar komma redan vid ett snåret.
Nej då, det är tidigt.
Ja, det är tidigt. Jag kollar på klockan, det är många timmar kvar. Jag sitter i den här stora salen, då ser jag, boom, på skärmen dyker då en kollega till oss upp, Jakob.
Mm-hmm.
Alltså en kollega som har tagit en liten paus i sitt liv. Det är då, boom, på storbildsskärmen, Schulman.
Alexander.
Alex Schulman.
Schulmeister.
Schulmeister,
som jag kallar honom. Ja. Han sitter då nyvaken, för han har ett samarbete med den här mäklarfirman.
Ja.
Han sitter då nyvaken i någon slags morgonrock i sitt sovrum. Han tar en liten paus i sitt charkbricke ätande.
Mm.
Han tar en liten paus i sitt skaldjurskalande och så tittar han in. Han skypar alltså. Han skypar in sin medverkan på
från sitt hem,
från sitt sovrum.
Undrar om det är det märkligaste man kan göra.
Ja,
för alltså, du vet, de på mäklare, för de känner ju inte honom.
Nej,
och han känner inte dem.
Nej, jag vet, fast alla är medvetna om att han har marknadsfört skiten ur dem.
Absolut, men vad, ja, okej, vad gjorde han?
Nej, han
är ett betalt samarbete.
Ja, alltså det ingick väl i hans kontrakt att han skulle titta förbi, alltså.
Skypa från sovrummet.
Ja, de sa, kommer du vara på plats? Jag kommer dyka upp
alltså, jag finns där.
Ja, men det var bara en sån ögonöppnare för mig. För jag tänkte att jag sitter ju här i lokalen med huvudvärk, och han dyker upp där från sitt sovrum med Skype. Och så levererar han ett manus, ett roligt manus. Ett manus som han säkert i för sig skulle kunna slänga in i flera sponsorsamarbeten.
Alltså, byta namnet
ja,
på.
Ja. Så. Men det var lockat till skratt i lokalen. Sen sa han hej hej. Och
det var allt.
Det var allt. Och det är ju också tydligt här för mig. Det framgår ju då att han antagligen har fakturerat mycket mer för de här minuterna.
Men det är
vad jag har gjort, som att sitta på plats i 10 timmar.
Ja.
Och då tittar jag på klockan när Schulman kopplar av. Då är det 17 timmar kvar på konferensen.
Men jag tänker att hans största vinst, alltså det som han mycket hellre skulle se än fakturan, är att han skulle ha en webbkamera i rummet där han får se dig sitta i ett hörn nedhasad på en stol och ha lite ont i huvudet.
Med bultande huvudvärk.
Det tror jag skulle göra Alex Schulman så himla glad.
Men i alla fall, jag går på då efter Schulman, plockar upp micken och så säger jag, jag tänker att jag jobbar ju lite för dig och mig då, Jakob. Jag säger att vi har ju också en podcast, Freakshow, som gärna också tar ett samarbete. Alltså vi gör ju också, eller vi vill ju göra sponsorer. Så jag nämner då att vi jobbar ju gärna med er. Vi jobbar ju egentligen bara med sådana pålitliga sponsorer. Vi har ju haft några av de mest trovärdiga företagssamarbetena i Sverige. Vi hade ju länge, jag vet inte om du kommer ihåg dem, Jakob, Katinka Finans. Väldigt bra. Och så hade vi Sputnik Casino ett tag.
Just det.
Stora erkända företag som man, ja,
kommer inte ihåg dem så mycket nu, men
nej, men det är Katinka Finans var ju en sån riktig inkomstkälla för Freakshow. Sen är det ju då prisutdelningen, och här är ju nästa skede då av den här KBT-behandlingen som är för mig, för att det kommer ju upp då vinnare som är jätteglada på scen och
årets mäklare.
Ja, årets mäklare, årets
affär,
stugmäklare, årets bostadsrättsmäklare, årets olika typer av mäklare. Och det man måste göra då när alla får sina priser är ju att man ger dem en kram.
Ah, just det. Alltså, många kramar.
Det blir jättemånga kramar.
För det.
Ja.
Av övertaggade mäklare.
Ja, och det är ju trevligt, men det blir också KBT för mig, för jag brukar till exempel inte krama, alltså jag kramar knappt min fru.
Nej.
Och här står jag plötsligt och håller om olika, en mäklarbyrå från Borås som har jättemånga anställda. Alltså, det tar aldrig slut. Det är som ett sånt lämmeltåg av smurfar. Har du sett någon gång när smurfarna kanske ska ta en dusch? Då står det ett långt tåg med smurfar.
Ja, alla ska ha en
alla
kram.
Ska ha. Och sen, det är
kramsmurf, kramsmurf.
Ja, alla är kramsmurf. Har du något annat? Nej, kramsmurfen.
Inte någon som bara är ta i handsmurfen.
High five smurfen.
Var är ta i handsmurfen? Var är vinksmurfen? Ta hit vinksmurfarna.
Det här når i alla fall någon slags klimax då när det sista mannen ska kliva upp. Någon slags årets mäklarmäklare. Stormäklaren.
Just det, the mäklare.
Ja, och han har ju tjänat
massor.
Man får ju reda på i motiveringen då hur mycket pengar han har fått över provision. Och det är ju miljoner alltså. Mm. Vilket ändå är bra med tanke på att han har sålt hus så där. Det är ändå en bra belöning för att sälja bra med hus. Och då kommer han upp och han har vunnit ett pris tidigare. Så att han är lite tårögd när han står där. Mm. Och lamporna lyser honom, lyser upp hans ansikte.
Så du står precis bredvid.
Så ser jag hur hans ögon är lite tårade. Och det är ganska fint. Så jag kramar om honom också. Det är en främling som står framför mig. Och jag vet inte exakt vad jag ska säga. Men jag känner att det här är ändå han som vinner det största priset. Jag borde säga någonting speciellt till honom. Så jag kramar honom. Och så passar jag på bara viska i hans öra. När jag är precis där med min mun. Så säger jag: du gjorde det. Du gjorde det. Jag vet inte vad han gjorde exakt.
Kan jag låna 200 000?
Ja, det hade du kunnat.
Jag vet inte exakt vad det han gjort. Han har sålt mycket lägenhet. Jag vet inte, jag kan ju ingenting om mäkleribranschen.
Nej. You did it.
Men jag tyckte att du gjorde det ändå var lagom. Det var inte too much, det var inte för lite. Det var, du gjorde det. Jag vet aldrig riktigt vad folk säger till varandra. Så att jag försöker...
Man säger väl grattis kanske?
Ja, det sa jag först. Grattis med handskaken och sen gick jag in för kramen och så du gjorde det. Och jag tänker att jag närmar mig ofta människor som jag tänker mig att folk pratar med varandra. Och jag tänker att du gjorde det någonting man säger till någon som har vunnit.
Ja, kanske.
Du gjorde det.
Ja, men jag tror inte du vet hur man umgås. Nej, men, jag säger att jag vet, nej, men det känns väldigt fel. Eller för det känns som att om du hade följt hans resa.
Ja.
Om du har varit med från början.
Nej, jag vet.
Att han har sagt så att fan, vet, någon gång ska jag bli årets säljare.
Ja.
Jag ska ha 3 miljoner i provision. Yeah. Jag lovar dig. Det kommer att hända inom 5 år. Och så gör han det inom 4 år.
Yeah.
Då kan du säga. Som du hans bästa vän.
Du menar, det är konstigt att kliva in direkt i slutet och gjorde
exakt.
Det.
Exakt. Om Jakob har ett mål. Jag ska ta över Skavlan.
Yeah.
Inom 5 år.
Ja.
Och sen så om 4 år så har Jakob tagit över Skavlan. Då kan du säga: Jakob, fan, du gjorde det.
Det är konstigt om jag kliver in i Skavlan-studion och går fram till Skavlan och säger: du gjorde det.
Ja. Det är jättemärkligt.
Ja, det är...
Som studioman.
Ja, det är konstigt. I alla fall, sen då så blir det, kommer på ett band. Det blir musik, de spelar Peter Marklunds Händerna i luften, Händerna i taket, vad det nu heter.
Det smäller till.
Det får vem som helst att känna sig som en crazy motherfucker.
Ja, och det är det som händer.
Pannan mot baren, nu spränger vi taket.
Det är det som händer också med lokalen. Jag ser bandet, sen vänder jag mig om och så ser jag hur rök fyller lokalen, sån här fin konsertrök, och så är det lila belyst, så det skär de här lila strålarna genom röken på ett väldigt fint sätt. Och så ser jag hur alla mäklare plötsligt, många av dem står upp på stolarna, alla har servetterna vid bordet som de bara viftar i takt till refrängen. Händerna upp i luften, pannan mot baren, nu spränger vi taket, hamnar i himlen där änglarna gråter, stånd i baken, allt är förlåtet, älskling. Förstår, så att jag ser hur ett rum långsamt bara går över i något slags festligt kaos. Och så står jag där och håller mina manuskort och tänker att jag har aldrig känt mig mer ensam i hela mitt liv. Nej. Jag har aldrig känt, det här är som människor av olika bakgrund, olika kön, olika religioner, olika tillhörighet. Och de har alla förenats i den här sången med det här yrket till den här fastighetsbyrån. Och de känner sig som en del av det här. Och jag har aldrig känt mig som en del av någonting i hela mitt liv. Alltså det drabbar mig, jag har aldrig känt mig som en del av ett lag. Jag har aldrig känt mig som en del av ett yrke. Jag har aldrig känt mig som en del. Vi ska göra konferens Bauer Media till helgen. Jakob.
Tror du att du kommer stå på en stol med en servett?
Jag kommer antagligen gömma mig i en garderob tills det är dags att gå hem.
Sant.
Och jag kunde känna mig...
Att uppgå i det gemensamma.
Ja, jag tyckte att det var...
Sluta vara en individ.
Jag tyckte att det var ganska fint alltså. Och jag kunde känna med dem och känna att det här är någonting som jag kanske skulle vilja uppleva någon gång i livet. Det här att man bara... Att någon tar mig under armen och säger: du gjorde det. Du gjorde det.
Du kan ju säga någonting nu som du vill göra inom 5 år.
Yeah.
Och så när du lyckas med det så kan jag och Jakob komma fram och säga: fan, du gjorde det.
Vet du vad jag skulle vilja göra?
Ja?
Jag skulle vilja tacka ja till mer grejer. Och det här slog mig i veckan.
Till mer? Nej, jag skojar.
Nej, för att jag fick för några månader sedan fick jag frågan om jag skulle vilja vara med i Kanal 5:s kanonprogram Över Atlanten.
att du ska åka båt med någon handbollsspelare och äta tonfisk.
Och jag bara tänkte när jag fick frågan. Alltså, det är ju kanske det program som, om man har svårt att leda en konferens i Göteborg i 27 timmar. Tänk er då att befinna sig på en båt.
Hon med den blonda i Alcazar.
Ja, men med Viktor Frisk som får se en godispåse igen. Så här lät det förra säsongen när Viktor Frisk, känd från Samir och Viktor, fick sig lite lakris.
Nu händer det något.
Det här är, vet du vad det här är, Viktor? Det här är en ren slump.
Nej, du skojar. Oh my god.
Vad är det för? Ditt favorit, godis!
Hur kommer det här sig? Vi har ju snackat om de här S-en så jäkla länge.
Du hörde på ljudet också, jag såg det på dig. Du kände igen ljudet på
påsen. Jag kände igen ljudet på påsen.
Det är sjukt, då har man äter mycket sådär.
Det här är den största happeningen i...
I modern tid.
Ja, det kan man ju ifrågasätta. Men det är mycket sånt här.
Jag skulle gärna se vilken, alltså vilket djup av mörker du skulle kunna åstadkomma på en sån Atlantentur.
Jag kan inte ens föreställa mig hur ill, alltså hur mycket mental kraft som skulle gå åt. Nej. Förstår ni, var fast på en båt. Vi var på en skärgårdsturné när jag stod upp komiker för några år sedan. Jag och Nissa Hallberg, Kristoffer Linnell, Kristina Nordhager. Vi åkte runt och jag var tvungen att gå av och bo på olika sådana skärgårdshotell. För att jag tyckte bara de här 3 timmarna mellan olika Stockholmsöar var tufft. Mm. Förra året var det då Viktor Frisk, Agneta Sjödin, Thomas Wassberg, Peter Magnusson, Anna Lindberg, för detta simhoppare, och Marcus Ajalej, kocken, årets kock, som var på båten. Och i veckan så släpptes då namnen till den här andra säsongen.
Där ditt namn skulle ha lyst.
Funderade du då på vem du hade varit?
Ja, men jag vet okay. Vem jag har varit. Mm. För det finns en annan komiker.
Årets Peter Magnusson.
Ja.
Vilka är med?
Ska jag säga, okay. Ja. Sofia Wistam, programledare. Nej. Hade jag nog inte varit. Frida Hansdotter, alpinskidåkare.
Ja.
Jag är rätt bra på skidor. Ja, men, nej. Tarek Taylor, kocken. Årets kock. Det måste vara en kock varje år.
Alltid. Ja.
Henrik Henke Larsson, tidigare fotbollsspelare.
Ingen komiker.
Nej. Tommy Nilsson.
Inte heller jätterolig.
Black, öppna din dörr. Och sen har vi då komikern, det är Claes Eriksson. Alltså, inte från Galenskaparna After Shave, utan jag tror att det är då Billy eller Leif.
Det är Leif, tror jag.
Eller är det Billy?
Leif eller Billy.
Ja, han är då den lustigkurren här i år.
Och det tror jag är bättre. Än med säga halv...
Jag tror det hade varit mycket roligare för mig att se
programmet. Ja, mycket roligare för hela stand-up Sverige.
Ja, alltså, säkert roligare för hela Sverige. Men alltså, bara att se dig liksom brytas ner på det sättet är roligt.
Men jag förstår
det är
inte
roligt att se någon som är maktlös.
Jag förstår inte ens... Alltså, det är otroligt. Alltså, jag kan inte komma på ett program som jag mindre hade velat vara med i en över Atlanten. Fy fan, vilken ansträngning.
Men om du var... Ja,
Hur länge låtsades du tänka?
Nej, jag sa att jag inte ville.
Aldrig livet.
Nej.
Men hur många, om man skulle tänka sig att det var en båt med bara komiker? Alltså folk
komikerjollen.
Nej, vet du vad, det är faktiskt inte folket det är fel på. Det är det här konstanta umgänget. Ja, det är att man inte kan fly.
Ja, men jag tänker om du skulle göra en ultimat cast.
Ja, okay. Liksom. Ja.
Men säga Hallbergs ultimata cast i över Atlanten. Ja. Men säga Hallberg är spikad.
Ja.
Skepparen är den här någon sån segla jorden runt gubbe som måste vara med och lära er allting.
Ja.
Och då ska du ska väga in att folk ska kunna lära sig segla.
Mm-hmm.
Du ska ni ska ju segla båten.
Ja.
Du ska väga in att folk liksom du vet de ska klara sig med kanske mindre mat, mindre sömn.
Ja. Okej, okay, men jag snabb kastar sex namn.
Och du får inte ta med din familj.
Nej, okej. Okay. Sex namn svenskar. Ulf Lundell måste med. Det tror jag är trevligt.
Mm. Roliga samtal.
Ja,
har du träffat Ulf Lundell?
Nej,
men han är din idol. Ja. Tänk om du blir liksom svag direkt, att du hela resan lägger tid på att fundera på fan, han är död. Jag är död för honom.
Ja, men jag tror han skulle hata mig. Jag tror han har svårt för folk generellt sett, mycket mer än vad jag har. Så att, han skulle behöva vara med. Jag skulle vilja med Jocke Berg i Kent.
Ja.
Också en skärmtroll. Ett glatt gäng som tar sig ut på havet.
Ja.
Folk bara, är det döden som jag tog?
Att de inte vet om ni är döda eller lever på båten. Alltså vi får inga signaler. Det är ingen värme på båten. Vi har filmat med värmekameror från helikoptern.
Hör ni några ljud? Det är ingenting.
Det är rent. Det är 0 grader på båten.
Det måste vara nu levande personer också. Okej. Håkan Hellström hade jag velat ta med.
Ja, kul.
Zlatan. Zlatan Ibrahimovic.
Grabbig.
Men hur, nej men så här, alltså, hur, kvinna, skäringen hur kan du bara ha divor?
Ja, men jag tänker att Zlatan, människor som jag tycker är lite intressanta.
Men tror, jo men så här, om ni ska fortfarande segla en båt.
Ja.
Du måste ju tänka, tror du att någon i hela världen kan få Håkan Hellström, Zlatan, Jocke Berg, Ulf Lundell och Messiah Hallberg och resa sig upp och ta ett jävla handtag, snurra på en jävla grej?
Nej, kanske inte, men någon jävel...
Håll som... tampen, Zlatan!
Håll Zlatan, håll tampen när Zlatan vill hålla okay, tampen. Det finns ingen... Du kan inte bestämma att Zlatan ska hålla tampen.
Nej, det är sant. Det är sant. Men okej, okay, någon jävel som gör allt jobb då? Vem är riktigt? Vem kan man verkligen... Vem är så här hunsad? Vem kan...
Fan... Tror du inte Ernst hade gjort mycket?
Jo.
Han hade kämpat.
Det hade varit bra.
Hållt lite stämningen då. Lagat mat till er varje dag. Ja. Så ni kan sitta med era skrynkliga anteckningsblock och vara sura liksom.
Jag tänker...
Men en liten revival också för Martin Timell.
Att han dyker upp där?
Att komma tillbaka i fyran.
Ja.
Kan bli tufft.
Händig. Kan prata ut.
Ja. Tror han är... Dels har han väl eventuellt, han har anklagats för konstiga grejer liksom, men också att han nog bara är, alltså även om han inte hade varit det, så hade man väl inte haft med. Eller han känns jobbig.
Jag tänkte någon som gör mycket som kan fixa.
Ni lägger märke till att jag inte har någon kvinna på båten.
Nej, jag märkte...
Men det är medvetet va, för att de Ulf kvinnorna som är med är ju då vi kan bara lyssna hur det lät förra säsongen. Agneta Sjödin här, hon får någon slags sammanbrott.
Jag har inte sovit någonting överhuvudtaget. Tror att det blir så där när jag märker att alla mår dåligt. Då är jag så här, då går jag in i någon sån här alltid redo läge, så att då har jag svårt att gå ner i varv och slappna av. Det är liksom lite så här små minikrishanteringsgrejer liksom.
Här har de varit på båten i 6 timmar. Det är otroligt. De har ju ingen jävla uthållighet överhuvudtaget. Nej, det krävs riktiga män på båten. Därför stoppar jag in mig själv och Ulf Lundell och Jocke Berg. Bra gäng.
Jag tror du gör ett smart val genom att bara ta renodlade narcissister.
Ursäkta?
Nej, men folk som liksom inte känner in rummet. Alltså alls. Så här, jag kan tänka mig att om du, Ulf Lundell och Jocke Berg sitter i ett rum och så kommer det in någon är lite ledsen.
Yeah.
Så kanske det liksom inte vänder era hjärtan ut och in.
Nej.
Att ni känner så här, det här måste vi lösa.
Nej.
Utan ni kanske tänker så här, jaha, den är lite ledsen.
Det är stort av det jag har gjort hela Jarovskis castingarbete inför nästa säsong. Det är redan klart.
Vilken dröm det vore. Då skulle jag tacka ja till allt. Om såklart. Jag fick med de där 5. Speciellt Ernst.
Det är en stark lista.
Det är det.
Ja, det är det verkligen.
Fan när man ser Ernst bryta samman med den brotten. De är så tråkiga. Att han vill spela Yatzy och...
Det är ingen som är mysugen.
Han vill visa vad man kan göra av tång.
Ja, men det var det. Carl Stanley, tack för att du kom.
Tack för att jag fick delta.
Din turné har nypremiär nu. Din andra vändan av Född 1996.
Precis.
Du sticker ut i...
I februari, 7 februari.
Ja.
Norrköping.
Kul. Jag ska till Norrköping också med min senare äktenskap i mars tror jag. Och sen har jag precis släppt biljetter till den sista showen någonsin av senare äktenskap. Den är på Rival den 4 oktober. De andra Stockholmsdatumerna är slut, så passa på att köpa biljetter till det. Det finns på messiahalberg.se eller carlo.se 4 oktober Rival i Stockholm. Vad har vi lärt oss idag då?
Ganska mycket tycker jag.
Eller hur?
Vi har lärt oss mycket om
insändare.
Om insändare. Vi har lärt oss mycket om
bad boys.
Ja.
Och vilka man inte ska fastna på en båt över Atlanten med.
Eller vilka man ska fastna
eller kanske.
Båt, har vi också lärt oss.
Och kanske också att man skulle vilja bestämma en träff, en lunchdate med Mia Skäringer och Eminem. Och precis innan maten kommer in så ställer man sig upp och bara ger dem bägge en kram och säger att de duger. Och så precis när munnen är vid deras öra så viskar man in i Mias öra. Man säger, du gjorde det. Du är hemma. Kom i min famn. Ja.
Ja.
Det är någonting.
Otroligt.
Sjung nu, Messiah.
Ja.
Sjung.
Tack för ikväll.
Nej.
Vi hörs nästa vecka.
Tack Carl Stanley.
I got chills. They're multiplying.
Hejdå.
Hejdå. Hejdå.